Välkommen Anders Svensson till Novus Sanity Check.
Tack så mycket.
Du är ju chefredaktör på språktidningen, va? Så är
det stämmer, det stämmer. Ja.
Men vi kan ju börja egentligen med att vi har ju gjort en undersökning tillsammans, eller ni har ju beställt en undersökning av oss kring, kring dialekter. Och ja, jag ska väl inte dra resultat. Du har ju pratat en hel del om det ändå, skrivit om den såklart också. Så jag tänker vi vänder på det att du faktiskt får sammanfatta lite vad du tycker om den.
Jag tycker att det var väldigt spännande. Vi ställde ju en till synes ganska enkel fråga. Mm. Gillar du din egen dialekt? Mm. Så. Och jag tycker ju att det blev väldigt intressanta resultat. Det visar ju då att det är en bra bit över hälften. 57% som svarar att de gillar sin egen dialekt. Och så har vi 6% som svarar att de ogillar den. Och sen så är resten då neutrala. Och då kan man ju, om man inte är så att säga så insatt i det här, så kan man säga, jaha, vad säger det här då? Men för en liksom språknörd så är det här väldigt spännande. Vi behöver inte gå tillbaka så många årtionden i tiden, så tror jag att det hade varit ganska många som hade svarat att de ogillade sin dialekt. För ganska länge så fanns det en sån strävan, ja, men i skolan och även i medierna, på teaterscenen och sådär, att den som på något sätt talade i offentligheten skulle tala något slags sådär utslätad rikssvenska eller standardsvenska eller vad man nu ska kalla det. Och så är det ju inte längre, att vi har liksom synen på språkets roll i offentligheten har förändrats en hel del. Vi har inte den här längre i skolorna att, vad vet jag, att om du var smålänning så ska du tvätta bort dina bakre R. Det kunde ju många få lära sig i skolan, sig på 50-talet, kanske till och med på 60-talet. Men nu så har vi en lite annan syn på det där. Och det är dels skolpolitiken, eller liksom hur det har förändrats. Vi har fått lokalradion och sen efter det lokal-tv. Så då är det också på något sätt man hör mycket mer lokal språklig färg i offentligheten. Så den har liksom blivit lite en del av normen. Sen är det förstås glädjande också att det inte är så himla många som går och tycker att den egna dialekten är ful. För det vore ju ganska tråkigt.
Ja men verkligen. Jag får ju faktiskt ganska många associationer just nu i huvudet. En del, alltså EU-medlemskapet. Då blev det ju faktiskt fokus mer på närproducerat och till exempel svenskt kött och svenska råvaror. Man var ju rädd för att omvända egentligen. Men det blev en mer fokus på den svenska identiteten egentligen när vi gick in i en gemensam enhet. Men sen har vi ju kanske de lite mer tråkiga dimensionerna där vi ser liksom den här antiglobaliseringen. Alltså rädslan för det som inte är inom landets gränser. På något sätt. Det blir mycket mer fokus på. Men det handlar ju också om en allmän oro egentligen. Att du är rädd för samhällsutvecklingen, du är rädd. Det är faktiskt, jag tror 70% som är rädda för Kina just nu. Mm. Alltså det är jättestora tryck på Sverige och vi klarar liksom inte av det här. Då går det ju in ännu mer i din lokala gemenskap, kanske tydligare. Det här är en harmlös del i det och egentligen ganska glädjande att vi också kan anamma vår egen identitet och vår egen röst, ljudidentitet på något sätt.
Ja, men det tror jag också. Och för som du spåret du är inne på här, språket är ju väldigt kopplat till den egna identiteten. Just så. Att, och det är väl därför just som man känner ändå att det är glädjande att det är många som inte går och ogillar hur man själv talar. För det finns ju den finns väl kvar i någon mån än idag, men det har ju då framförallt tidigare funnits en ganska utpräglad dialektskam, eller vad man ska säga. Och en annan sak som jag tycker är rolig med den här undersökningen också, det är att man ser då att de som gillar sin dialekt mest, det är de som är födda i norra Sverige eller de som då svarar att de talar skånska och blekingska. Med andra ord, vi befinner oss i de så att säga olika ändarna av landet eller vad man ska säga. Att vi har kommit så pass långt från Stockholm och Mälardalen och då får ju språket också kanske jämfört med det vi kallar för någon slags rikssvenska, så har ju språket här den kanske största så att säga lokala prägen. Och då blir det också lite lätt att man identifierar sig med den. Den är kopplad till platsen man bor eller platsen där man växt upp på ett annat sätt. Så.
Ja, inte i jädra Stockholm.
Nej, men precis. Det finns liksom ett outtalat motstånd där, för det är som också, när vi tittar, jag nämnde ju här som sagt att vi hade 57% som gillar sin dialekt, 6% som ogillar. den allra största delen av de som är neutrala, det är just de som bor i Stockholmsområdet eller svarar att de talar stockholmska eller någon annan sån mälardalsk dialekt. Och det är väl ett tecken just på att man uppfattar den lite som norm. Man tycker inte att man sticker ut på något sätt. Och då blir det väl också, språket blir en mindre del av den egna identiteten på det sättet.
Just det, men det är ju jätteintressant. För att det blir, och samtidigt om man då tittar på det offentliga rummet så blir det ju väldigt mycket nyheter kommer från. Visst, nu finns ju SVT och Sveriges Radio andra ute i landet. Kanske Sveriges Radio mest, har väl mest lokal närvaro om jag minns rätt i bevakning. Men även, det produceras ju saker i Göteborg och Växjö och så vidare. Men det blir väldigt mycket fokus kring Stockholm. Politikerna sitter här och så vidare. Så att det är väl... Det skapar väl också en avstockholmsifiering av stockholmarna på något sätt.
Ja, men lite såklart. Mm. För det är ju väldigt många som är inflyttade förstås.
Mm. Ja, det också. Precis. Ja.
Och, men att det har blivit som det har blivit det är ju inte så konstigt heller det här som du är inne på. Att Stockholm och Mälardalen har ju i århundraden varit maktcentrumet för det politiska livet, för myndigheterna. Uppsala var ju länge något slags religiöst eller kyrkligt centrum. Och det är också, och då befinner vi oss språkligt väldigt nära hur man talar i Stockholm. Det är också tillhör den här mälardalskan eller vad man ska säga. Så att det är inte så konstigt att det här mälardalska har vuxit fram till en norm. För det är ju så de allra flesta representanterna för makt eller inflytande på något sätt har talat i många hundra år. Så det är inte så underligt heller.
Nej.
Och sen så ser vi ju också att i andra så att säga regionala centrum, som i Västsverige, så är det klart att Göteborg är ett slags regionalt maktcentrum, eller vad man nu ska kalla det för. Det finns ganska många myndigheter där till exempel, och det är där regionen har sitt säte och så. Och då ser man ju också att göteborgskan, den dialekten, eller lite mer utslätad, det är ju liksom inte varvsarbetar göteborgskan som brer ut sig, utan den så att säga lite mer, inom citationstecken, fina göteborgskan. Men på många ställen där man tidigare kanske talade halländska eller bohuslänska så hör vi nu göteborgska. Så att den brer ju också ut sig lite.
Ja, men precis. Och nu var jag tvungen att titta här i undersökningen, men det stod inte där. Men jag kommer ihåg, på den tiden när man gjorde undersökningar mest på telefon, då märkte jag att norrländskan funkar rätt bra. Jag tror vi har gjort undersökningar, men det var länge sedan, att man litar mer på människor med norrländsk dialekt. Och det där är ju också, men det var inte med i den här, jag var tvungen att dubbelkolla så jag inte mindes fel. Men det där är ju också någonting intressant i hur man ser på andras dialekter.
Ja, men det stämmer ju också som du är inne på, att vi har ju de här stereotyperna eller liksom förknippade med dialekter, och just norrlänningen, trygg, lugn, pålitlig, värmlänningen är glad, gotlänningen är liksom lite charmig och sådär, medan då de som liksom gnällbältet, kanske Västmanland, Närke där omkring, men just kan uppfattas lite gnälliga, lite purkna, lite dryga. Samma sak med stockholmare då, och då har vi också det här att de som så att säga på något sätt sitter nära maktens centrum uppfattas inte som lika sympatiska eller charmiga eller vad det nu kan vara.
Mm. Just det. Ja, nej men det, och det är ju väldigt intressant, och det där är ju också vi gjorde precis, för det finns ju en angränsande dimension i det här. Vi har undersökt delvis, tror jag vi når ungefär 94-95% av, alltså vi kan uttala oss med 94-95% av alla som bor i Sverige. Men det finns liksom en blind fläck på 300-500 000, men de flesta har inte permanent uppehållstillstånd. Men vi har gjort en undersökning på vilka språk man själv säger sig kunna.
Ah, vad spännande.
Och det finns ju ett par uppenbara utmaningar såklart, eftersom det är självskattad kunskap. Men det är nästan 99% av de här 95% som säger sig kunna svenska bra. Sen kom ju engelska såklart väldigt högt. Vi struntade ju att titta på tyska och franska och spanska. Utan det här var mer liksom för att titta på den här utanförskapsdimensionen på ett annat sätt. Kan man svenska helt enkelt? Är det här ett samhälle där vi kan kommunicera på svenska eller inte? Och sen kommer då polska, ju 250-300 000 som kan. Eller det var till och med mer än så. Men sen har vi arabiska som är en spännande dimension i det här, som kanske kommer lite sidospår. Men det är ganska få som säger sig kunna arabiska bra. Men då har jag fått lära mig att egentligen arabiska är en lång rad olika dialekter.
Precis.
Så att det säger väl mer om hur insatt man själv är. Att, ja, är det min arabiska eller är det arabiska, generiska arabiska? Liksom. För det var bara en 30-40 000 kanske som kunde det. Det var väldigt, väldigt få. Men som säger sig kunna det, men inte bra, det var en 250-300 000 ungefär.
Ja, det är en väldigt spännande siffra. Nu om jag bara får, nu är jag allt annat än expert på arabiska, men som du är inne på här, jag tror att om man säger sig kunna svenska, då tänker man att jag behärskar det här någorlunda, både i tal och skrift och sådär. Men jag kan tänka mig att kanske vissa uppfattar frågan om arabiska lite annorlunda. För det är ju, som du är inne på, det finns ju väldigt många arabiskor som skiljer sig ganska mycket från varandra. Och så finns det här formella, så att säga, lärda framförallt skriftspråket. Och det är det betydligt färre som behärskar. Och jag kan tänka mig att kanske så ger det lite utslag också i en sån här undersökning. Men det är en otroligt spännande undersökning, måste jag säga. För någonting som vissa har saknat här i Sverige det är att vi för ju, till skillnad från ganska många andra länder, vi för ju ingen, så att säga, modersmålsstatistik eller någonting liknande. Så att det här är ju ett väldigt intressant inlägg då i den här debatten. Ja, men just som man kan koppla till det här med språktester för medborgarskap och uppehållstillstånd, men också hur ser det mångspråkiga Sverige ut? För det är ju hittills någonting som forskare egentligen bara har, man har kunnat komma med lite mer eller mindre kvalificerade gissningar, men det är ju ingen som kan hävda sig veta hur det ligger till.
Nej, och det slår mig, jag ska skicka den till dig.
Ja, ja, men jag är jättespänd
på den. Jag kom på det just nu, annars hade vi ju förberett oss lite faktiskt. Men just, och det var där jag också insåg, för det var även, alltså, vi vet ju att det är väldigt många som kommer från Finland. Men det var ganska få som säger sig kunna finska bra. Men det är för att vi har kommit in i andra generationens alltså finskättlingar just nu. Som kanske begriper finska men kanske inte känner sig trygga att prata. För det var en väldigt stor grupp även där som sa att de kan det. Alltså de har kännedom om det eller typ hyfsad koll. Jag kommer inte ihåg exakt frågan just nu. Så även där såg vi samma, så inte utmaning men liksom en differentiering. Att nu pratar vi andra språk där istället. Men sen är det som du säger, den skillnaden i den kulturella skillnaden kring arabiska jämfört med kanske de nordiska språken eller de västerländska generellt också. Att det är väldigt, det finns en auktoritär dimension där de skriftlärde verkligen kan. Och sen så andra kan det egentligen också, men inte utifrån den definitionen. Liksom. Så att det, och det där tror jag, jag insåg att jag nästan gjorde ett misstag när jag delade upp det där. Fast annars var det också väldigt intressant.
Mm.
Men för att se vilka som kan prata arabiska så här ska man nog slå ihop de där två.
Ja, men precis. Och det är ju intressant det här som du säger om finska också. För dels så vet vi ju att av de som är uppväxta i Finland och flyttar till Sverige så är det ju en rejäl, finlandssvenskarna är ju rejält överrepresenterade i den. Så att det är ju väldigt många som ändå, det är såklart att de behärskar finska, eller för det har man då lärt sig i skolan. Men man har kanske då svenska i hemmet och så. Man har kanske bott i en kommun där de allra flesta ändå talar svenska. Och sen vet vi ju också sett till, jag är ju själv född och uppvuxen i Västerås och det var ju en ort som länge, ja men det kom väldigt många finska arbetskraftsinvandrare där. Så några årtionden efter andra världskriget. Och det var ju också förstås en grupp som var oerhört väl integrerad. Och då blir det ju också lätt så att man kanske har, om föräldrarna talar finska, då för man det vidare till barnen och de talar finska i hemmet. Men i skolan är det bara svenska. Och sen går det någon generation till och sen tappar man den här finskan. För att den har inte riktigt längre någon funktion helt enkelt längre.
Nej, men precis. Jag tänker också på, jag har en kollega här också som har en finsk mamma. Hon förstår ju finska men hon tycker inte att hon talar finska.
Nej, och det är ju ganska vanligt.
Ja, precis, så att det finns ju många dimensioner i det där. Och, nej, men jag ska skicka en där till dig. Jag inser att det här kan bli en kul grej framåt. Också.
Jag tycker det låter jättespännande. Jag vill jättegärna titta mer på det här.
Men och en annan sak som jag tänkt på. Jag hade författaren Lena Andersson i podden i förra avsnittet. Så har ni inte lyssnat på det så ta det efter det här. Jag tyckte det var jätteintressant. Men en sak vi pratade om där var språkets makt och betydelse. Och det är något jag funderar på väldigt, väldigt länge. Delvis finns det definitionsglidningar. En jag märkte som var en ganska tråkig sån, det var under flyktingkrisen. Jag brukar alltid ha en brasklapp, men det är väl så vi kallar den. För att jag har lite svårt själv för ordet flyktingkris. Liksom. Alltså, men i alla fall, det kom väldigt många asylsökande på en gång. Och det blev en kortslutning i samhället på många sätt. Men det skedde också en en glidning i definitionen av ord. Så ordet flykting tappar sin känslomässiga dimension.
Mm.
Det där undersökte jag nämligen, för jag testade viljan att ta emot flyktingar. Viljan att ta emot flyktingar som flyr från krig. Alltså jag hade två definitioner. Viljan att ta emot asylsökande. För det var också svårt att se skillnad på en asylsökande, flykting. Alltså det är inte lätt det här. Det blandas ganska mycket ord i det offentliga rummet. Men det var jättetydligt. När vi la till att man flyr från krig, då återvann ordet flykting sin faktiska bemärkelse. Och viljan att faktiskt hjälpa blev mycket, mycket högre. Men man pratade om flyktinghorder och att det var väldigt, väldigt avhumaniserande ord just då. Vilket skapar problem för oss som undersöker. För hade man bara ställt ordet flykting så nej, men viljan är svag, vi har blivit hjärtlösa, vi skiter i det här. Nej, det var snarare ordet som har tappat definitionen faktiskt.
Ja, det där är ju min, jag kan inte på något sätt belägga det. Men nej. Det är ju definitivt, om jag ska spana lite eller vad man nu ska kalla det för, så är det min känsla också att just flykting har blivit lite devalverat. Mm. Att i vissa medier, eller liksom om man tittar på många av de här så kallade alternativmedierna eller så på högerkanten, så är det ju många som, ja men man använder flykting nästan som ett skällsord. Man ser det ganska ofta inom citationstecken och sådär. Och man vill ju någonstans i den, ja men beroende på var man står i debatten, så vill man ju där kanske snarare föra tanken till att flyktingar, det är de som så att säga, man har ekonomiska motiv för att söka sig hit framför allt. Det handlar inte om så att säga, något slags humanitärt behov. Nej. Som man ser det på vissa håll, utan det är ekonomiska motiv. Och det är klart att om man trummar in det, så är det klart också att då kan det devalvera det här värdet som, eller ja, hur vi ser på begreppet flykting. Så att det är väldigt spännande att om man lägger till det här flyr från krig, så är det betydligt fler som vill hjälpa till. Väldigt spännande. Samma sak med asylsökande.
Nej, men det var ganska intressant. För att det som hände där, så det finns ju Göteborgs universitet har ju långa studier. Och där man då såg att stödet för flyktingar sjönk. Men det var ju också, det var inte bara de här så kallade alternativmedia som det här. Utan det skedde i alla nyhetsmedier att man pratade om flyktingvågor och grejer. Så att det var väldigt en massiv avhumanisering, inte medvetet, men det blev en avhumanisering av ordet. Och jag fick så mycket kritik från Göteborgs universitet att jag faktiskt primade frågan, när det var ju det här, hela syftet med experimentet, ett långt inlägg om hur jag försökte lura folk att svara på det. Så vänta nu här. Vill du inte förstå eller blev du bara irriterad, var min känsla. Men just för att det är ju det här som ligger, men det ligger väldigt mycket i det här just nu. För att det var en annan sak som jag också tänkt på väldigt, väldigt länge. Alltså jag är ju egentligen en ingenjör, jag är siffermänniska egentligen. Men språket, ju mer man jobbar med undersökning, jag håller på i 15 år, alltså det är språket som egentligen är grejen. Och i det offentliga rummet som journalist, jag känner jättemånga journalister och det här är liksom ingen nedvärdering alls. Men däremot så märker jag att du förväntas skriva x antal ord.
Mm.
Och i det offentliga rummet när du också börjar allt mer anpassa efter sociala medier eller sociala medier anpassas efter media, det finns en växelverkan där. Så märker jag mer, man tar till lite hårdare ord, för det är ju ändå bara ord, och målet är effekt.
Mm.
Jag brukar nästan alltid ta kultursidorna som exempel, eller kulturskribenterna. Jag har en teori här, att jag tror att det egentligen är de som är de som sätter ordet i det offentliga rummet. För de är nämligen språkmässigt lite bättre än alla andra journalister just nu, så att jag tror att de egentligen skapar trenden för vilken tonalitet vi använder i det offentliga rummet. Men samtidigt tror jag också att man lite gömmer sig i det med att det bara är ord. Alltså ur ett journalistiskt perspektiv. Alltså du räknar ord. Du tänker egentligen inte på att det här ordet kanske har blivit ganska hårt. Eller din egen makt som journalist. Liksom. Nu blev det väldigt känsligt här. Men just grejen är ju det här som jag märker, den här glidningen. När man inte reflekterar över mottagaren, hur mottagaren hanterar de här orden. Så skapar det nästan en konflikt, fast du egentligen bara försöker göra ditt jobb och du har bråttom och stressad. På
sätt. Ja, men jag tror att det ligger en del i den spaningen också. Att dels så tänker jag att kulturskribenter har ju i allmänhet är lite större, så att säga, formuleringsfrihet eller vad vi ska kalla det för, än jämfört med en nyhetsreporter som har lite stramare ramar, framförallt språkligt. Så man kan inte ge uttryck för värderingar, eller man kan inte ironisera över, vad vet jag, om man skriver om ett politiskt förslag så kan man knappast i en nyhetstext ironisera över den som kommit med förslaget. Det kan man ju göra i en kulturtext.
Just det.
Till exempel.
Bra poäng.
Ja. Så, och det är klart att och så finns det ju nästan en form av kulturartiklar som närmast är, man utgår så att säga, vad ska man säga, det snarare handlar om konsten att missförstå en person man inte riktigt gillar.
Just det.
Så.
Ja.
Och då innebär ju det att man kan klistra ganska absurda etiketter på varandra, och det tycker jag man ser väldigt mycket nu, till exempel när vi har den här pågående situationen i Gaza med Hamas angrepp mot Israel och Israels svar på det här. Så ser man att det är väldigt många ganska brutala etiketter, eller vad man ska säga, som vissa klistrar på varandra. Och det är ju klart att det här är ju en situation som på alla sätt och vis är tragisk. Men jag tror också att man gör det här för att det är också en situation, man kanske är känslomässigt upprörd så, med all rätt. Men man ser också till att klistra en så avskyvärd etikett som möjligt på sin meningsmotståndare. För det är en situation där man kan göra det. Och i den där etiketten så ligger det ju, inte alltid förstås, men åtminstone ibland, en ganska, förmodligen tror jag, medveten feltolkning av sin meningsmotståndare. Mm. Och så det är klart att det är, och då är vi någonstans inne på det här också, vad ger bäst rubriker, vad gillar våra algoritmer bäst? Så, ja, det är ju de här liksom frontalangreppen, inte det här å ena sidan och andra sidan. Så att det finns ju någonstans, det finns olika saker i vårt samhälle just nu som kanske främjar den här ganska hårda debattkulturen som vi har på en del håll. Med just då ord som man sätter på sina meningsmotståndare eller företeelser som man av något skäl inte gillar.
Ja men precis, men och i det så gör man ju också, där gör man ju egentligen en medveten avhumanisering också av sin meningsmotståndare på något sätt. Och det är väl där som skaver ganska mycket hos mig. För jag ser ju samtidigt effekterna. Vi gör ju 800-900 undersökningar om året. Vi gör så otroligt mycket undersökningar. Om man går tillbaka till bara det här ena exemplet om ordet flykting till exempel. Där man ser att ordens betydelse trubbas av eller skiftas eller hårdas till. Så underminerar ju egentligen ordets betydelser eller språkets betydelser till viss del. Eller missbrukar kanske språkets betydelser också om du vill skada. Men du egentligen bryr dig inte om. Du vet att man tycker att det här liksom, handskarna är av, vi boxar på varandra. Det är liksom två goda kålsupare. De fattar, de kan säkert se sen och skratta lite åt det. Men åskådarna eller publiken förstår inte det här. Det har jag sett i politiken också, nämligen att det är extremt hårda debatter i det offentliga rummet. Annie Lööf kommer faktiskt nästa vecka i podden. Och då kommer jag tänka på henne. Nu kommer vi nog inte prata om det här. Vi får se. Men just att hon satt ju bredvid Jimmy Åkesson. De kunde sitta och skratta i publiken. Han sa, jag träffade henne för inte jättelänge sedan. Och när hon refererade till att han kunde säga något roligt, hon kunde skratta. Men det såg ut som de ville slå ihjäl varandra i det offentliga rummet. Alltså, och då borde man inte kunna prata med varandra. Alls. Och den här extrema polariseringen som krävs i debattklimatet gör ju att det faktiskt inte går att få ett samförstånd, ett samarbete överhuvudtaget. Och det blir ju svikare. Och bara att skratta åt någon annans skämt då på bild, vilket då jag tror att jag har sett själv, så innebär det, vänta, hon är en lögnare. Och det där blir ju inte bra. Det blir ju liksom när du spelar ett spel i offentliga rummet, vi går på spelet, medborgarna, för att det är ju det vi ser. Vi ser ju inte den andra dimensionen. Men det förväntas i den publika arenan att du ska boxa på den andra så hårt du bara kan. Liksom.
Det där tycker jag själv är spännande. Eller? Det har man ju också sett i vissa sammanhang. Jag tänker på som när Ebba Busch var det ju till exempel, som ju för övrigt är väldigt, just nu tycker jag, språkligt mest intressanta partiledaren. Men hon är ju också verkligen ja, men den som kanske är hårdast också i sitt språkbruk. Och ett exempel jag tänker på är när hon talade om hur regeringen och då framförallt kanske statsminister Stefan Löfven, dåvarande statsministern, med berått mod som var uttrycket hon använde under coronapandemin då. Hon i princip anklagade väl regeringen för att mer eller mindre medvetet så att säga offrat ett stort antal människor under coronapandemin. Och samtidigt så vet man, som du säger, att sen kan de i inofficiella sammanhang, när man inte står framför en tv-kamera, så skämtar man. Och man kanske inte är liksom bästisar och umgås med varandra på fritiden. Men det är lite som att riksdagen är ändå ungefär vilken arbetsplats som helst. Mm. Det vill säga vid kaffeautomaten eller vattenautomaten eller vad det nu är. Så står man och snackar med varandra. Och man pratar om vädret eller man pratar om maten i matsalen eller vad som helst. Och så skämtar man lite, man skrattar lite. Och jag tror att på ett sätt så är det ju synd att det är ganska få som får uppleva det här, för det kan ju framstå som du säger att de här människorna verkligen avskyr varandra. Den bilden kan man ju definitivt få i många tv-debatter. Att när Ebba Busch till exempel står där och säger med berått mod, då tänker man att Stefan Löfven kommer ju inte ens hälsa på henne under de närmaste 5 åren, för det är en sån hård anklagelse. Men så vet man ju någonstans, det är inte riktigt så det går till. Mm. Det är en del av spelet. Men som sagt, det är ju på det sättet lite synd att inte alla, vad ska man säga, är medvetna om att det här ganska mycket är ett spel.
Men precis, för att i allmänhetens ögon är politik definitivt inte ett spel. Utan det handlar om att på vårt mandat förvalta det här landet på bästa möjliga förmåga. Och det är där det blir en distansering. Och det ser vi nu också att det, jag tror att drygt var tredje svensk anser att politikerna är de skadar demokratin.
Mm.
Och det blir ju en rundgång i det här. Men det handlar ju om att vi vill ha 95%, 99% vill försvara demokratin. Det är liksom inte demokratin det är fel på. Men våra politiska företrädare är inte de vi vill ha. Tvärtom beter de sig allt annat än demokratiskt. Och en del är ju det här bråket. För bråket i det offentliga rummet innebär att du heller inte kan kompromissa i det offentliga rummet. Du kan heller inte komma, vilket vi egentligen förväntar oss av politiken. Vi förväntar oss egentligen att den ska vara lite tråkig. För att en pajas, som du förväntas i offentliga rummet, är inte en god ledare. Men det här är ju inget svenskt fenomen. Det sker ju i alla västerländerna. Framförallt i västerländer. Eftersom vi har en demokratisk historia bakom. Så det handlar ju mycket om det också. Men också medias glidning till att det bara är ord är någonting vi ser i hela västerländerna. Jag tror det, i min värld brukar jag se det som en anglosaxisk start. Alltså de anglosaxiska medierna var först med det här. Sen har de flesta andra anpassats efter det. Det driver ju å andra sidan en helt annan typ av efterfrågan i offentliga rummet. Men det blir väldigt svårt att göra det här tråkiga politiska jobbet när inte kameran är på då. För att det kommer ju rapporteras om det och då blir det ett svek.
Mm.
Så ord betyder ju även där någonting. Alltså att det kan inte vara en cirkus om det är allvarligt.
Nej, jag tror också att det finns en så här förväntan om hur politiker ska agera. Mm. Och det är väl där som det finns någon slags konflikt mellan hur medieklimatet ser ut idag. Att vi gillar just det här, vi gillar de här radikala, eller gillar och gillar, men utspel där orden är väldigt hårda, väldigt laddade, får väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Samtidigt så vill vi också ha de här politikerna som är så att säga väldigt kanske byråkratiska, som lyssnar till, tar hänsyn till forskning och vetenskap och fattar beslut som inte liksom gynnar någon särskild intressegrupp, utan det är just de här nästan, jag tror att ganska många skulle vilja ha politiker som är något slags mer så här, lite anonyma utförare som vid varje beslut tar hänsyn liksom till det stora allmännas bästa, vad nu det är så. Men det är samtidigt inte en sån kultur som främjas i medierna till exempel. Mm. Utan där vill vi gärna ha ett språkbruk som på något sätt är förknippat med en tydlig konflikt. Mm. Att det finns en sida som är för, en sida som är emot, en sida som är bra, en sida som är dålig. Eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så det är en lurig situation.
Ja, men det är ju det. Och egentligen så är det ju något, för jag pratar med ganska mycket politiker också. Delvis så de vill helst inte ha de här debatterna. Alltså om de ska vara helt ärliga.
Mm.
Men alltså, sen måste de ha debatterna. För det är då de måste vara tuffa med sin svärd och sin cap. För annars får du inte vara i tv. Och det är lättare att kanske prata kring amerikansk media och politisk logik. Jag har väldigt mycket kontakter där och många andra länder också. Så jag kan ha sett det här. Men det blir också lite längre bort från svenska mediehus. Och det är mycket tydligare i USA. Men där vi då har en situation där vi har två presidentkandidater. Det kommer ju bli Trump om han inte åker i fängelse. Bara den situationen är ju helt galen. Och Biden, han under förra kampanjen ville han ju kaxa sig med att han kunde göra fler armhävningar än Trump. Liksom. Alltså det kände, den nivån är ju... Alltså det var för att han blev kallad så gammal hela tiden.
Ja, så då sa han,
men jag kan minsann göra armhävningar. Så vänta nu här. Oj, är det den här typ? Men det är ju det som ger tv-tid.
Det är klart.
Och tv-tid ger väljare.
Mm.
För det finns ingen annan sätt att nå ut.
Nej.
Men man underminerar, eller egentligen handlar det också om att du är tvingad att bli clown. Du vet att det är fel.
Mm.
Förutom de som då gillar det.
Mm.
Och det är väl typ Trump.
Alltså, ja, men precis. Ja. Precis. Och lite det har vi ju här också. Just att vi ser fler och fler politiker som är med i underhållningsprogram till exempel. Och sådär.
Mm.
Att det är, man måste... Ja, man tar alla chanser man får. Mm. Och om man då måste vara sådär hård i språket och i sina utspel i debatterna, för att det är det som på något sätt skapar uppmärksamhet, genererar intresse, så vill man ju samtidigt inte framstå som ett monster, så att får man chansen att vara med i, vad heter det här Lasse Kronér har, vänta, är det Doobidoo eller Digiloo eller vad det nu heter?
Jo, men det är
nog Doobidoo. Doobidoo är precis, Digiloo är väl den här turnén,
tror jag.
Ja, i alla fall. Då tar man den chansen, och vissa då som, ja, återigen då Ebba Busch kan ju liksom briljera där på ett helt annat sätt.
Ja.
Så. Och då blir man ju också, då får man in det här lite mer mänskliga perspektivet. Ja. Vi befinner oss återigen ganska långt bort från sakpolitiken och hur liksom politiska förhandlingar går till.
Mm.
Men har man åtminstone gett sig själv ytterligare en dimension, som ju fortfarande då inte är någon egentligen så här traditionell politikerdimension, men ändå, det är någonting mer.
Nej, men så är det. Och du, egentligen det politiken gör att man utnyttjar mediemakten, för det är enda sättet att nå ut till medborgaren, det enda sättet att göra sig relevant. Vi ser också i undersökningar om igen att medborgaren förväntar sig fortfarande att media gör en slags redaktionell värdering. Så att Trump igen, alla andra världar hade han varit en tokig gubbe på stan som står och skriker om att jorden håller på att gå under på något sätt. Men eftersom media väljer att sända det här så betyder det att det måste ha relevans.
Mm.
Så man utnyttjar de som är bäst på det här. Trump igen, det är så otroligt tydligt exempel. Det finns ju en massa andra. Men han utnyttjar mediemakten fullständigt för alla sina agendor. Sen känns man inte jättesympatisk och normal utanför där heller. Men så att jag vet inte vad som är spel och vad som är... Jag känner ju honom inte och så, men han vet ju exakt hur man maxar sin rating. Han mäter ju sin egen framgång i ratings till och med. Det är ju helt galet när han använder de orden. I alla fall gjorde han innan, när han inte bara var försvarstal hela tiden. Men samtidigt är det så att jag tror även det här presidentvalet som kommer nästa höst, kommer tv vara det största stället man kampanjerna finansierar. Inte sociala medier. Så att det finns ju, mediemakten är ju enorm där, men det som ju oroar mig mest, att man får leka vad man vill där, men det är ju den här glidningen i språkets värdering av språket. Hade jag sagt att du hade gjort något med berått mod, hade vi nog aldrig mer kunnat prata med varandra.
Eller hur? Det beror på vad det var.
Ja, men du, på något sätt, alltså, utifrån någon liknande kontext. Liksom.
Översaltade soppan i berått mod. Ja. Det hade jag kanske kunnat svälja.
Ja, då hade du förstått att det fanns ironi.
Ja, precis. Men det hade ju varit tufft. Även för just det här, i en liksom personlig relation så blir ju det där svårt. Att det är en sak om, vad vet jag, vi skulle säga... Nu har inte jag någon bil, men om vi leker med tanken att jag hade det och så skulle du låna den och så skulle du krascha den i en vägg. Och om jag skulle säga att det här var med berått mod, så skulle jag då anklaga dig för att du var bara ute efter att krascha min bil.
Mm.
Och det här skulle vara en tragisk olycka. Då skulle jag rimligtvis behöva ha förståelse för att det är klart tusen att du blev sur när jag anklagade dig då, så att jag för att med berått mod med avsikt har kraschat min bil. Precis. Men jag tycker det är väldigt spännande här med Trump också, som du säger, för att han är ju en person som rent retoriskt, om man utgår från så att säga alla de här klassiska retoriska grundprinciperna, så är han ganska värdelös.
Ja.
Så. Men han är ju samtidigt så oerhört skicklig. Han, just för han vet verkligen hur han retar gallfeber på människor. Mm. Och gallfeber genererar uppmärksamhet. Mm. Så att alla de här men nu håller han sig väl fortfarande, tror jag, mest på sin egna sociala plattform, den här Truth Social. Men tidigare var han ju ett, om han inte var störst i världen, så ett av de allra största kontorna på Twitter. Och just alla de här ganska brutala utspelen, ganska hånfulla. Det var ju så här, dåvarande motkandidaten, eller när han blev vald, Hillary Clinton, var ju alltid liksom crooked Hillary. Man antyder att hon är liksom korrumperad och sådär. Och det är ju ganska... Det kan man ju på många sätt tycka det är ett epitet som inte riktigt har hemma i en presidentvalskampanj, som man kanske tänker sig ska präglas ändå av en viss värdighet sett till ämbetet, så att man strävar efter att bli ledare i en av världens mest inflytelserika nationer. Men som sagt, det genererar uppmärksamhet, och den här ganska då fula kampanjen, eller vad man ska säga, med väldigt mycket smutskastning ändå. Det funkar ju bevisligen.
Men, och det ledde ju också, för att det var även Lock Her Up och andra saker. Och
sen precis.
Spreds det ju rykten då om någon konstig källare i någon pizzeria, och helt plötsligt blev den där, det var kanske inte en pizzerestaurang någonting. Men så blev ju folk som trodde det på riktigt och skulle liksom rädda människor. Alltså det är ju de här orden som bara är på skoj på något sätt, men bara hårda, leder till faktiska händelser.
Ja, men precis. Och det är ju lite det för att... Här kan man nästan knyta ihop säcken lite. Eller just en sak du var inne på tidigare. Det här med att vissa förstår ju kanske inte att det här till ganska stor del är ett spel. Det är klart att de här ryktena cirkulerade och sådär. Men om det just den här pizzerian och skandalen, eller vad som utmålades som en skandal bakom den. Men så när en sån som Trump fångar upp det som då presidentkandidat och sen president, så det är klart att då får det en viss auktoritet. Mm. Och samma sak, det är klart på ett sätt givet att media rapporterar om detta. För att om det här är någon som är på väg att bli då ledare i USA, så har ju det ett allmänintresse om han... Men som sagt, då blir den här gränslinjen mellan vad som är så att säga ren uppmärksamhetstörstande pajkastning eller liksom svartmålning kontra någonting som har någon slags politiskt värde, eller vad man ska säga, blir ju svår.
Ja, men precis. Jag kommer att tänka på det faktiskt. Pratade med Erik Fichtelius också innan sommaren, och där vi pratade om konsekvensneutralitet, eftersom det är ju han som väl har liksom...
Jag tror han har myntat det begreppet.
Exakt. Så jag tyckte det där var intressant att prata om just då, men jag kommer att tänka på en sak som han sa, för på den här gamla tiden då, då hade man ju en liten fördröjning i radiosändningarna, och så var man beredd med pipknappen.
Just
det. Och egentligen så är det kanske det som behövs. men det skulle inte bli mycket kvar av dagens politikers tal kanske, men alltså att man ändå på något sätt, men där reflekterar man över sin egen plattforms makt och legitimitet. För tillbaka till Trump då, om det var ett tweet, då blev det direkt en nyhet.
Mm.
För att man såg Twitter som en konkurrerande publicering. Inte som ett nyhetstips. Man ska ta något skruvat exempel, men Flashback ser man ju aldrig som en nyhetskälla.
Nej,
men kanske ett nyhetstips och någonting gräva på. Här finns någonting. Kanske ingen rök utan eld, och så kan en journalist börja gräva.
Precis.
Men Twitter är en nyhetskanal. Även om både du och jag kan skriva vad som helst där.
Mm.
Och det där är någonting jag känner man har liksom... Nu kanske när Musk har tagit över Twitter kanske, och det heter X och så vidare, kanske inte är riktigt lika spännande för någon. Men det var under en lång period där man totalt vred det här. Nu är det väl Instagram på något sätt, där man ser politikerna uttala sig, och så står det rakt upp och ner, till och med SVT.
Mm.
Att
det har ju ett nyhetsvärde. Ja. Eller det får ju det. Och det är väl också det här med att här finns det ändå, oavsett sanningshalten i uppgifterna, så finns det ändå en tydlig avsändare. Mm. Då kan det vara att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson säger X, Y, Z.
Mm.
Och då har det ett visst nyhetsvärde i sig. Och som du säger, Och i och med att man betraktade som någonstans en annan publiceringsplattform. Mm. Medans om någonting skrivs på Flashback eller något annat forum så kollar man ju naturligtvis de här uppgifterna först.
Ja, men precis. För egentligen tänker jag fortfarande att om man nu skulle se det, för det finns ingen redaktör, det finns liksom, utan du kan skriva vad du vill. Egentligen borde väl det snarare vara ett nyhetstips.
Mm. Ja, men det man saknar i vissa sammanhang, det är väl just den här kontrollen av vad det nu är för uppgift som sprids. Som sagt, jag förstår ju nyhetsvärdet i att en politiker säger någonting på Instagram eller Facebook eller någonting sånt. Men det här får man ju ofta då så att säga helt okommenterat som en nyhet. Det vill säga, det finns inga följdfrågor, det finns inga motfrågor. Det kan ju förstås också vara lite av politikens strategi, att det är därför jag skriver det här på Instagram eller Facebook, så att man slipper besvärliga följdfrågor. Men och ganska ofta så kanske saknar man någon slags kontext eller faktakoll av de här påståendena. Och det är väl just det här, för att det här är i någon mån så att säga en konkurrerande plattform. Och om den plattformen har detta så blir det lite, man nästan rewritar det på samma sätt som man, vad vet jag, om Expressen har ett avslöjande så kanske man, så är det andra medier som rewritar detta. Men man vet ju förstås egentligen inte vad Expressen har för uppgifter. Och naturligtvis är det så att man var inte ute efter att på något sätt hänga ut Expressen. Det är min favoritblaska för övrigt. Ja. Men man gör ändå så att säga ingen egen prövning av det. Och man behandlar kanske de sociala medierna lite likadant. Mm. Att nu skriver en viss politiker så här och så bara punkt. Och så är det inget mer. Du får inget sammanhang, du får ingen egentlig så att säga nyhetsvärdering. Du får ingen liksom genomgång av relevansen eller korrektheten i de här uppgifterna.
Nej, men precis. Men i Expressen exempel, då vet man att det har varit ett journalistiskt arbete.
Precis.
Det är inte en politiker som får skriva sin egen agenda på sin egen plattform. Så att egentligen är det väl det som du också säger, liksom, att egentligen har ju då politiken lurat systemet.
Ja, men lite så skulle man kunna säga det. För att det är klart att medier i vissa fall har fel. Men just som du säger, här finns det ändå, det finns någon reporter eller flera som har arbetat med detta. Det finns någon form av chefsorganisation som på något sätt har varit inblandad i det här. Det finns en ansvarig utgivare. Mm. Så att om det blir tokigt så finns det ju ändå, då finns det så att säga alltid någon man kan peka på och så kan de säga, ja men det blev tokigt för att så. Mm. Men här är det ju, nej men visst är det så att politikerna lite utnyttjar systemet.
Mm. Och det funkar ju.
Det funkar ju.
För det är inte så att man kan ringa till Mark Zuckerberg och liksom hålla honom ansvarig för vad Magdalena Andersson skrev på Instagram.
Nej.
För hon får skriva precis vad hon vill.
Mm.
Och hon kommer ju sen säga, nej men det här var ju den här kontexten. Om det nu skulle vara något faktafel. Eller, oj, jag slant på tangentbordet.
Mm.
Så skulle du liksom avdramatisera hela.
Eller den kända som man hör framförallt kanske från SD-politiker, att det var ju någon annan som var inne och skrev på mitt konto, jag vet inte vem det var.
Just det.
Det var någon annan som råkade vara främlingsfientlig.
Precis, eller, mycket viktigt. Och det är väl egentligen i ärlighetens namn, alla framstående politiker har väl egentligen en kommunikatör som troligtvis hanterar deras sociala mediekonton också.
Det tror jag.
Just för att det är en del i den politiska kommunikationen. Mm. Så att det är ju egentligen inte direkt från kanske då Magdalena Anderssons mun heller.
Nej, men det tänker jag också att när Ebba Busch på Instagram liksom skriver, nu har jag varit i Jönköping, här sägs det att de har Sveriges godaste kebabsås, vilken är din favorit?
Ja.
Då tänker man så här, du vill ha en massa svar på den här frågan, för då är det så väldigt många fler som ser det här inlägget. För interaktivitet, ja men det belönar algoritmerna.
Ja.
Och då tänker man också, nu är ju hon förstås en väldigt skicklig, tror jag, politiker i sig på det här sättet. Mm. Men det är klart, tänker jag också, att det finns någon har gett henne rådet att du släng med den här typen av frågor. För det, många kommer älska att svara på dem och då kommer så många fler att upptäcka ditt konto och följa dig.
Ja, och sen nästa utspel kommer då kanske komma rakt ut i nyhetsmedia också.
Precis.
Vilket ju inte funkar med pressreleaser längre. Det slog mig nu att sociala medier är egentligen den moderna versionen av pressreleaser. Mm. Fast de funkar fortfarande.
Ja, du har nog nästan en så här rakare linje in till redaktionen. Exakt. Kan jag tänka mig.
Precis. Det har jag inte tänkt. Det är ju smart, men det är inget bra.
Mm. Ja. Nej.
Men ja, nu har vi... Det kanske får vara nästan avslutningen. Inser jag. Det var jättekul. Ja. Är det något annat du har tänkt på innan vi... Jag vet inte hur länge folk orkar lyssna.
Nej, precis. Vi får se hur många som hänger med här. Ja. Nej, men en fråga som jag får, som jag tycker är rolig att ta upp i det här sammanhanget. Mm. Och just varför... Ja, men det är kul att vi samarbetar om den här typen av undersökningar. För när vi började göra det är väl, vad kan det vara, 1,5-2 år sedan kanske första gången. Och så fick jag emellanåt frågan också från, ja, men så där, från språkvetarhåll och sådär. Men liksom, kan man göra opinionsmätningar om språkfrågor? Ja, det kan man ju naturligtvis. Så. Man måste ju inte alltid fråga efter partitillhörighet. Eller höll jag på att säga, vad tänker du rösta på? Eller vilken statsministerkandidat tycker du är bäst? Eller vad det nu kan vara. Men sen så tycker jag också att det som är... fördelen, det är att jag som på något sätt lever i något slags språksamhälle eller språkvärld där man får otroligt mycket reaktioner och kommentarer på språket och sådär i olika sammanhang. Men jag förstår ju också någonstans att det där är ju aldrig i närheten av att vara representativt, de som hör av sig till mig. Och det som är så roligt med den här typen av undersökningar, det är att vi kan också, så att säga, Novus kan ställa frågor som en språkforskare aldrig skulle kunna göra. För man får inte igenom det i en etikprövning till exempel. Nej, men just här att man kan få till exempel vad röstar du för, eller vilket parti sympatiserar du med? Och som vi såg i den här dialektundersökningen, att det var helt ointressant. Det gav inte utslag på något sätt var man hörde hemma på partiskalan, hur man såg på sin dialekt. Men som en undersökning som vi gjorde för, det är väl typ 1,5 år sedan tror jag, så frågade vi om vad man irriterar sig mest på i svenska språket.
Just det.
Och då var det var 50% av de som sa att de sympatiserade med Sverigedemokraterna irriterade sig mest på det könsneutrala pronomenet hen. Men det var överhuvudtaget inga miljöpartister eller vänsterpartister som störde sig på detta. Så då får man ju det här just att med liksom opinionsundersökningsföretagets verktyg så kan man komma åt saker som jag inte, eller som en språkforskare, inte skulle kunna komma åt på andra sätt. Just för att ni kan ställa en annan typ av frågor eller så att säga har en annan typ av vad ska man säga, bakgrundsinformation. Och ibland så är den utslagsgivande eller blir väldigt spännande. Medan som sagt när vi frågar om dialekter, då spelar det ingen roll vad du har för yrke, ingen större skillnad på vad du har för utbildning och som sagt det är ingen skillnad för partisympatier. Men i andra sammanhang väldigt viktiga faktorer. Så att det är ju någonstans också det roliga med att kunna göra såna här undersökningar, att du får det här representativa urvalet. Det är inte längre bara baserat på innehållet i min mejlkorg eller liksom om vi slänger ut en fråga på Facebook eller något sånt där, utan vi får helt andra typer av svar, och det är väl det som är så spännande, tycker jag.
Ja, nej, och jag håller med dig, och just den här påminnelsen om just hen där var just den politiseringen det har blivit i det offentliga rummet, att det slår rakt igenom. Och det har du rätt i, och det, jag tycker också det är väldigt roligt att vi kan göra de här sakerna, så att det kommer nog mera.
Det tror jag att det gör, ja.
Men stort tack för att du ville komma.
Tack själv. Det var
jätteintressant. Det känns som att vi hade kunnat ta ett avsnitt till. Vem vet, vi kanske gör det.
Det kanske vi gör, ja. Men först ska Annie Lööf få säga
hon får komma
det ena och det andra.